allihopa och välkomna till avsnitt 332 av Ångestpodden.
Hej!
Hallå!
Jag har precis fyllt 28.
Det har du.
Alltså när vi spelade in det här fyllde jag liksom år igår.
Hur känns det då?
Ja, jag vet inte. Nej men alltså typ inte så farligt som jag tänkte mig.
Nej, alltså. Nej men som vi pratade ju med Danne som vi jobbar med på Pank.
Mm.
Och han sa ju det, bara ni har ju de bästa åren liksom nu började på riktigt. Jag börjar känna det lite.
Ja, inte jag faktiskt alls.
Nej, men jo okay. Jag mådde ju skit när jag fyllde 25 va, men nu började liksom, ja nu börjar jag känna lite pepp.
Okej.
Okay, ja, på livet framåt. Usch, det låter ju skitäppigt men jag fattar vad han menar, vill jag bara ha sagt.
Okej.
Okay. Ja, det blir bättre.
Jag fattar ingenting.
Var 28 i några månader så ska du se.
Ja, du tror det. Ja, nej och sen så är jag ju jätteglad för eftersom Hammarby tog cupguld igår så vi är ju cupmästare.
Ja.
Vi säger jag.
Mm.
Jag blev jätteglad. Alltså jag grät på ett sätt. Alltså du är så förlösande gråt.
Mm.
För att man blir, alltså jag bara såhär, jag är så lycklig nu att...
Nej men glädjetårarna är ju de finaste tårarna vi har.
Ja.
Mm.
Det var helt otroligt.
Ja.
Det var magiskt.
Mm. Men annars då?
Jag har funderat mycket på förlåtelse.
Mm-hmm.
Senaste tiden. Och vad det typ innebär för mig tror jag.
Okej. Okay.
Och att jag har... jag är en person som har lätt att förlåta.
Mm.
Och det är en egenskap som jag värnar, som jag tycker är väldigt fin.
Mm.
Men jag vet liksom inte vad jag tycker är typ oförlåtligt. Och jag vet inte när ordet förlåt blir urvattnat. Eller så här, jag vet inte vad som krävs för att jag ska känna att någon menar ett förlåt.
Mm.
Och så samtidigt är jag så, men gud, någon måste ju ändå kunna be mig om ursäkt 100 gånger. För att vara människa är att göra jättemycket fel. Ja. Att liksom begå misstag. Att ångra saker. Att ha ångest för att man är fel. Alltså tänk att vara en människa som bara säger, nej va? Jag har aldrig behövt säga förlåt till någon för jag har alltid gjort rätt.
Ja, då vänder jag.
Nej men verkligen. Ja. Alltså, då är det så här, vad bra. Mm. Vilken trevlig person du måste vara. Mm. Alltså...
Då har man ju ingen självinsikt om man aldrig skulle känna att man behöver be om ursäkt. För då Nej. Vet man ju inte vad man håller på med.
Nej men precis. Och så här. Men du vet, ibland så är man ju också rädd att det ordet ska bli urvattnat.
Mm.
Det är liksom en tanke jag har kring förlåtelse. Det andra jag har är att vänta på ett förlåt som inte kommer.
Mm.
Och det har jag nog varit i ganska mycket det senaste året.
Mm.
Att jag har hoppats på förlåt från personer som har betytt jättemycket för mig. Och så har det inte kommit något förlåt. Men det har inte heller kommit något avslut på våra liksom vänskapsrelationer. Utan saker och ting har liksom fortgått och man har låtsats som ingenting.
Mm.
Både jag som har väntat på förlåt och också... personer då som jag tycker ska be mig om ursäkt.
Mm.
Men jag är liksom, jag är så osäker för jag orkar inte vara jättearg och jag orkar inte visa att jag är jättebesviken hela tiden. Men det där uteblivna förlåtet tar så jävla mycket plats. Gud, alltså det var verkligen att frasera, vad är det? Det är Tranströmer va? Och även att Alex Schulman skriver det i hans och Sigges bok Tid. Tomrummet, han skriver något om att tomrummet tar så mycket plats och det är fan bland det vackraste jag har hört i hela
och det är ju väldigt, väldigt målande och så jävla sant. När man läser det så fattar man hur mycket olika tomrum man kommer ha genom livet som kommer vara det som ärrar en och jag tror det är de tomrummen som ja men som präglar hur man liksom beter sig i olika relationer, vad man har för relation till sig själv.
Ja.
Handlar väl väldigt mycket om olika saker som har skapat tomrum i en.
Men jag tror alltså, du vet, och det är det som är så sjukt för att allt jag har tänkt som ska ta plats i mig eller som ska vara liksom jobbigt att bära, att det ska vara så... är så stora saker och det är det ju också, alltså det är stora saker som har hänt, jag kan berätta det, men när det är luft och ingenting som tar plats.
Mm. Precis. Och man har ju typ tänkt att det är väl också så att man blir visare genom åren, och man får ju också inse att man blir sviken på sätt som inte den som har svikit kanske kan förstå på vilken grad det har påverkat en.
Gud, ja.
Alltså man tänker ju typ så här att ja, men det som ju kommer påverka en, och det gör det ju självklart också, så stora saker som när personer som betyder mycket för en går bort, eller liksom om man är med om så här traumatiska händelser. Men när man inte har jättemånga sådana traumatiska händelser att jämföra med, då är det ju lika mycket som att vi brukar säga att man måste få liksom så här, sätta ord på sin egen ångest och få liksom beskriva sin ångest utifrån ens egna erfarenheter, ja, och precis. Liv. Jag har inte så mycket annat att jämföra med, så att bli extremt sviken av vänner är bland det värsta jag har varit med om. Och det måste det ju få vara. Men jag fattar ju också om andra tycker att det är jätteöverdrivet.
Ja, för att det... Alltså då är, känslorna liksom existerar ju ändå parallellt. Alltså det är klart att om jag tänker på allt jag varit med om, och att så här, alltså det finns ingenting som gör så ont som att min faster är död. Nej. Som att hon tog sitt liv.
Mm.
Men det känns inte mindre jobbigt att bli sviken av vänner, för att så här, jag har känt något som är mycket värre.
Mm.
Fast det är inte samma känslor.
Nej.
Alltså det är något annat, det man känner när man känner sig sviken. Alltså det är, det är så hemskt.
Mm.
Ja, jag vet inte. Alltså fasen vad jag, alltså vad liksom typ så här förlåtelse är svårt. Och att jag också inser, jag funderade också på det nu när jag såg serien Thunder in My Heart, skapad av Amy Desismond. Julia Lyskova spelar Alexander Abdallah från Slumber Cash. Nej, men den här serien är jättefin. Den är så bra, och jag tycker verkligen man ska titta på den. Nu är det en scen där hon skriker till, jag ska verkligen inte spoila, men Amy spelar en tjej som heter Sigge, och hon skriker till en man, till sin pappa, det kan man ändå säga. Såhär, kan du bara säga förlåt någon gång? Och då tänkte jag ändå att jag är fan stolt över förmågan att kunna säga förlåt.
Mm.
För att jag vet att den saknas många. Alltså vissa kan ju inte säga förlåt. Vissa har ju extremt svårt för att göra det.
Mm.
Och att det är så här, är det en sak man bara ska acceptera då? Nej, det är nog inte det. Utan det ligger hos den personen att jobba med.
Mm.
För det är en ganska så skadlig egenskap för andra människor om man inte kan säga förlåt.
Men sen handlar det väl också om att så här, vad man menar att man vill ha i det förlåtet. Alltså, det kan ju vara en så, det är så klart att det skulle betyda bara jättemycket att höra orden. Men skulle det också betyda att man vad vill man... Vad vill man ska komma med det förlåtet? Vill du att det ska komma en normal vänskapsrelation ur det igen?
Nej, 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 nej.
Nej, för det kommer du aldrig kunna göra.
Nej, absolut inte.
Nej.
Alltså, det finns ju inte på kartan.
Nej.
Och så tror jag det är för många... Alltså, jag vet att ibland när man har läst så egenupplevda berättelser från personer som... Alltså, nu jämför inte jag de här grejerna. Men från personer som till exempel har levt i relationer som har varit destruktiva i form av våldsamma eller liksom psykiskt eller fysiskt misshandlat. Alltså, att det har varit så förlösande för kvinnor när en man har bett om ursäkt.
Mm.
Inte för att den relationen ska lappas ihop och det ska bli dem igen.
Nej, precis.
Men för att ändå så här, okej, du säger förlåt, för att det är också ett sätt att säga att jag har gjort fel.
Det är ju ett avslut, det är ju det.
Precis.
Ja.
Ja, nog om förlåt.
Vi är denna vecka sponsrade av Multigin.
Wow, att vi får presentera det här nya samarbetet idag, det gör mig jätteglad.
Ja, och jag är faktiskt väldigt glad att vi ska jobba med Multigin hela det här året och prata om intimvård och intimhälsa.
Ja, så här är det, att Multigin är ett veganskt intimvarumärke som erbjuder olika produkter för behandling av intimbesvär och för, ja, men den vardagliga intimhygienen.
Precis, och produkterna innehåller helt naturliga ingredienser som behandlar de vanligaste intimbesvären som vi kvinnor lider av. Och jag skulle verkligen säga, alltså vi lider ju, eller så här, jag kan inte prata för alla kvinnor, nu kan jag bara prata för mig själv.
Ah.
Men jag har lidit i det tysta.
Varför är det så pinsamt?
Jag vet inte, och varför vet jag så himla himla lite om så här flytningar och olika besvär som kan uppkomma, och också typ så här besvär som jag nog många gånger har tänkt att så här, men det här är bara någonting jag får stå ut med lite då och då. Alltså vet, jag har inte ens vetat att det finns produkter som kan förebygga och behandla.
Nej, men jag tänker också, hur kan de här samtalen så här vara så tabubelagda? Jag blir, alltså, jag blir liksom ledsen av att jag har levt ett helt liv och typ inte, alltså jag skulle aldrig ens våga typ prata om svamp i underlivet.
Nej, och vadå? Man har
alltså
ju
nu
liksom...
vågar vi ju det, men det är tack vare multigyn.
Ja, ja, det är ju att jag känner nu att jag har multigyn i ryggen.
Exakt.
Och att det här samarbetet har gjort att du och jag ju har börjat prata om det här. För liksom det här är ju besvär som jag inte ens har delat med mina närmsta vänner.
Nej!
Aldrig. Jag har suttit på min kammare och liksom lite grann skrapat på Googles yttersta lager.
Men det ska ju också sägas att en sån sak som flytningar, det är ju helt naturligt, det är inget besvär.
Nej.
Men man märker ju själv när det inte står rätt till i underlivet. När
precis.
Man bara såhär, det här är inte vanliga flytningar bara.
Nej, precis.
Och då skulle det kunna vara svamp, bakteriell vaginos.
Mm.
Allt det här kommer vi ju prata mer om i samarbetet.
Ja, det kommer vi.
Men jag vill slå ett extra slag för Multigyns kampanj Dare to Talk.
Och vad är det då?
Jo, men Dare to Talk vill uppmuntra till att prata mer om intimhälsa. Precis det vi ska göra. Och att just bli liksom utbildad om de här besvären.
Mm.
Vi har ju gått en liten utbildning.
Och vi ska utbilda vidare, jag är så taggad för detta.
Wow.
Ska sägas också att Multigyns produkter finns att köpa på alla apotek.
Tack, Multigyn. Vi är denna veckan sponsrade av Batist.
Ja, och Batist är ju alltså, som nog de flesta av er vet, torrschampo. Och helt ärligt så vet inte jag hur mitt liv gick ihop sig innan Batist kom in i det.
Nej men jag, Sofie, jag förstår inte det.
Nej.
Och då pratar jag dels om styling, jag pratar också om att liksom få volym i håret, men framförallt pratar jag om mitt liksom feta hår. Alltså
precis.
Med feta hår menar jag ju att mitt hår blir ju helt oljigt. Liksom.
Exakt, och att man ju inte ska, man hör ju väldigt ofta att man ska försöka att inte tvätta håret så himla ofta. Men för mig är det en omöjlighet att inte behöva tvätta håret varje dag om jag inte använder torrschampo. Och torrschampo är faktiskt en av de snabbast växande hårvårdskategorierna i hela världen just nu. Så det här är ju någonting som bara blir större och större och större.
Och jag tycker ju ändå att Batist är expert på torrschampo.
De är störst och de är bäst, och Batist finns idag i 66 plus länder världen över, och de växer snabbare än alla andra varumärken inom den här kategorin.
Jag tänker också att Batist är ju liksom som ett eget litet hus i form av att det finns så många olika dofter på torrschamporna.
Ja,
man luktar ju liksom väldigt, väldigt gott i håret med de här, och man känner sig lite ofräsch, man vill fräscha upp håret. Nej men snälla.
Ja, men vadå, jag använder ju mitt torrschampo så fort jag har fönat mitt hår, även när det är nytvättat, för att jag måste ha det nu i mitt hår. Jag är besatt.
Och jag har ju med då det här, du vet, överflödet som jag sa av olja och fett. Batist har bort det direkt.
Ja, har du ännu inte testat Batist så tycker vi självklart att du ska göra det. Det finns att köpa på till exempel lyko.se.
Tack, Batist.
Ja, idag ska vi prata om skillnaden på fin och ful ångest.
Mm.
För den finns.
Men det här är intressant, för vi har ju kommit in på detta nu i några avsnitt. Mm. Bland annat när vi poddade med Julia Lyskova.
Yes.
Och just att så här, fin och ful ångest, alltså inte från våra ögon då.
Nej.
Utan från samhället liksom.
Ja, och fast lite ändå tänker jag från... inte mina ögon, men från min egen känsla av vad jag väljer att dela med mig av för typ av ångest. Eller vilken ångest jag liksom spetsar till då med att skämta om den. Eller liksom och också kan jag säga vilken ångest jag kan prata om. Typ vilken ångest som helst när jag sitter här och poddar. Men vilken ångest jag väljer att dela med mig av när jag pratar med en ny kompis, någon jag dejtar, dejtar, alltså du vet såhär nya.
Att jag behöver ställa in någonting på grund av min ångest, vad säger jag då?
Ja, precis.
Då kanske det ändå är skönare för mig att säga att jag har feber.
Ja, exakt. Vilken ångest är jag ärlig med i mitt vardagliga liv?
Mm. Liksom. Och också, vad fan det gör för en när man vågar vara ärlig med den skitfula ångesten som är så fucking skämmig.
Ja, precis.
Okay. Men jag tänkte ändå att jag ville börja. Eller va, nej, jag vill att du ska börja.
Jaha, vad jag bara tänker.
Ja.
Nej, men alltså jag har gjort en liten lista över olika liksom, ångestpuckar.
Mm.
Bara nu i mitt liv liksom.
Mm.
Den kan vi ta lite senare. Men där jag bara tänker att vi kan diskutera kring om det här är fin eller ful ångest.
Våra lyssnare bara såhär, Sofie är tillbaka med en lista.
Ja, fast det är ändå inte den typen av lista. För det är ju inte så här: gör så här eller nu ska jag leva så här.
Nej, jag fattar.
Mm. Som det ändå var då på den tiden när jag gjorde lite listor.
Ja.
Utan det här är mer bara radda upp olika ångestmoment i mitt liv typ.
Okay.
Men jag har ju liksom aldrig riktigt haft den ångesten som gör att jag behöver ställa in saker. Eller liksom den extremt besvärliga psykiska ohälsan som det ju verkligen kan vara.
Mm.
Däremot så liksom det som jag kunde relatera till mest när jag tänkte kring det här, det är ju mer typ så här, alltså i olycklig kärlek eller i olyckliga vänskapsrelationer, alltså kring att ja, men det kan vara lite fint och det man ska göra om man har blivit lämnad av vare sig en kärlek eller en vän, att då ska man vara jätteledsen i en, två månader. Men också då det fula i att fortfarande vara jätteledsen 8 månader senare.
Ja, alltså det är så konstigt, ja. Känns det som att gemene man tycker.
Precis, alltså det är ju lite väl, ja, att gräva ner sig liksom.
Ja, exakt, att så här släpp det bara. Mm,
precis. Så det var väl liksom mina första tankar när vi bestämde oss för att göra det här avsnittet. Själv då?
Ja, tänker ju mycket på, alltså jag bara så här, jag såg en skala framför mig av att så här, vilken typ av ångest och dåligt mående älskar samhällsnormen liksom.
Mm.
Ja, samhällsnormen älskar det, jag hatar det ordet, prestationsprinsessor.
Mm.
Alltså det är ju, och det vet man ju också, det används ju nästan, det ju, används ju inte ens som något dåligt.
Nej, gud nej.
Jag är en prestationsprinsessa.
Ja, och jag vet att, alltså det fattar jag ju finns bland män också väldigt mycket. Jag vet dock inte om det finns något myntat på samma sätt som prestationsprinsessa. Men jag fattar ju verkligen att män också lever under liksom det här med att vilja vara den som vill bli miljonär innan 30.
Gud, ja.
Vilja vara extremt framgångsrik. Ja. Vilja vara den som drar in skitmycket pengar till familjen, kunna ta hand om alla. Alltså du vet så här, jag förstår ju liksom
den manlighetsnormen. Ja,
ja. Den är ju också extremt stark, men just så här prestationsking. Prestationsprins.
Nej, jag tror inte heller det finns något ord så. Men hela liksom den, alltså hela vår, alltså liksom den västerländska bilden av att så här, att vara en kvinna som orkar allt och går det extra steget, är tidigt till jobbet, är sent till jobbet, jag har barn och jag sover 4 timmar.
Mm.
Och att det så här skulle vara sprunget och drivet av ångest.
Mm.
Det tror jag ju många gånger att det är.
Ja.
Men du blir ju också jävligt sedd på med blida ögon i form av att så här, wow, hur orkar du allt?
Mm.
Du, på helger fixar du middag till hela det här gänget och du gör det och det och det och det och det och det.
Mm.
Och liksom, alltså du blir ju sedd på som en framgångsrik person genom att bara leva på det sättet.
Ja.
Vilket kan vara, som jag säger, det är ofta drivet av ångest, vilket ju är jätteskadligt och jättefarligt.
Mm.
Men du behöver ju inte skämmas.
Nej.
För det.
Nej, precis. Och jag kunde ju nästan, alltså under gymnasiet så var jag ju alltså så sjukt skoltrött. Alltså jag hade ingen motivation överhuvudtaget. Och jag var så här: nu pluggar jag så att jag klarar alla prov. Vilket är det räcker.
Ja.
Men jag kunde ju någonstans verkligen vilja vara. Alltså jag var ju så här, varför känner inte jag det här prestationskravet? För det kommer kanske, tänk så kommer det.
ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
För att jag liksom ångrar mig en dag att jag inte satt uppe liksom. För du och vår kompis som vi ju var med mest i skolan, vi gick ju i samma klass liksom, ni satt ju uppe på nätterna. Ni var, var ju så kallade prestationsprinsessor.
Ja. Ja, men jag var ju stolt över det. Alltså precis. Jag sa ju det som så här.
Precis.
Alltså.
Vad gick och la mig klockan 3?
Alltså i natt blev det 3 och alltså så här, ja, jag mådde väl inte skitbra av det.
Nej.
Men det vägde ju ändå upp av bekräftelsen jag fick av att göra det.
Precis.
För att säga, vad, jag fattar inte hur du pallar. Och man känner sig som en övermänniska för att man pallar.
Mm.
Alltså, och det är ju också så jävla skadligt. För Gud nådde dig om du blir utbränd. Mm. Och va, orkar du inte ens gå upp på sängen, då slår du över till en ful ångest.
Mm.
Alltså det är ju det som är, alltså vårt samhälle funkar ju uppenbarligen inte.
Nej.
Mm, det är den, då är vi på skalan liksom den finaste formen av ångest. Den fulaste formen av ångest, och nu pratar jag ganska generellt, jag pratar kvinnor. Det manliga geniet kan vi komma in på sen.
Mm.
Den fulaste typen av ångest, alltså är det depression som är Rolls Royce för det fulaste du kan ha eller?
Alltså det beror ju på också vad vi snackar. Det finns ja, det liksom precis, schizofreni, alltså, bipolär sjuk, men om vi ändå pratar om liksom det lite mer vanliga psykiska ohälsan liksom.
Ja, bipolär sjukdom, schizofreni, alla typer av MPF diagnoser,
psykoser alltså.
Ja, men det ses ju på som att du är ett freak.
Ja, där alltså, då är det ju verkligen sinnessjuk.
Men ja, precis.
Men om vi pratar om det som liksom inte är extremt sinnessjukt men ändå fult.
Nej, men exakt, det som ändå drabbar många 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 människor och som är liksom något som du inte behöver medicinera hela livet. Det vet jag att vissa behöver med depression. Men så här, gemene man som drabbas av depression,
det som du kan må bra av igen liksom.
Ja, men det är ju att vara handlingsförlamad, att faktiskt inte orka gå upp ur sängen, att kanske inte palla duscha på 14 dagar, att ligga i sängen och inte ta sig upp.
Ja, det skulle jag nog säga är.
Ja, men det ses ju på liksom som, alltså det är ju så sunkigt.
Men det är ju också, här har vi med en jävla skillnad. För du får gärna ha lite problem med maten och så, om det är på sidan där du blir smal. Men om du har problem med maten och det slår över på andra hållet, att du liksom går upp i vikt istället, då blir det helt plötsligt jättefult.
Just det. Då, och det är så intressant också,
trots att det är samma problematik.
Exakt.
Man har en dålig relation till mat och man kan liksom inte
Och det är så himla intressant, det ser man ju bara liksom så här i sociala medievärlden, att om någon äter, alltså det är ju, alltså om någon lägger ut och så här, det här är min lunch, och så är det ett salladsblad och lite till.
Mm.
Det är ju typ så här, folk är så recept. Men om någon lägger upp att de äter McDonald's, du vet att det inte är bra med de här fetterna.
Ja.
Och så klär folk in det att så här, men jag bryr mig bara för det är faktiskt farligt med fetma.
Mm. Fast ja, och där är det ju med så här, vilka är det som blir tillsagda? Ja, men det är ju personer som redan då är tjocka.
Exakt.
Eller personer som har varit öppna med att de mår psykiskt dåligt.
Precis.
För då tycker folk att de ser liksom, ja, men då kan jag, där ser vi en liten förklaring kanske till att hon mår dåligt. Det är ju för att hon äter dåligt. För det är ju också så här, du vet, den här sexiga bilden på en jävligt smal kvinna som ligger och poserar med typ en hamburgare, med så pommes där det bara rinner ostsås, eller liksom en halvnaken kvinna med en pizzaslice.
Ja,
det är väl ändå också någonstans det sexigaste som finns. För att så här, fan vad det är sexigt med kvinnor som ändå äter. Man bara, ja fast...
Nej, ni hatar kvinnor som äter.
Ja, fast du så här, bara, ja nu... Nu liksom hon verkar ju kunna äta det, för hon tar ändå hand om sig själv. Det ser man på hennes kropp liksom, och jada.
Och då är det så här, men vad ta hand om innebär? Det bryr, alltså vad just det begreppet är.
Ja, precis. Hur kroppen kan se ut som den gör, det spelar ingen roll.
Exakt.
För nu visar hon ju att hon äter en pizza.
Mm.
Ja, det är så jävla skevt också.
Men jag har ju liksom Alltså när jag var yngre var jag ju den typiska, som du sa nu, prestationsprinsessan. Och kunde vara väldigt stolt över det. Tyckte att det var jättegött när någon sa på utvecklingssamtalen att ja, men Ida behöver inte lägga så mycket tid, och hon behöver inte det här, hon behöver inte göra så mycket. Ja, men och jag bara såhär, men jag vill det, för jag, liksom, jag känner verkligen att jag vill det. Och den här höga, de höga kraven och allt sånt. Och jag mådde väl inte helt bra av det, men alltså det, vi jobbade så mycket med det. Mamma och pappa var såhär, men snälla, vad håller du på med? Har vi sagt något? Har vi gjort något? Alltså jag var så driven själv på något sätt. Och så här, var ju jätterädd att de skulle komma på att jag satt och pluggade. För då blev de arga att så här, nu får du skärp dig. Inget kan vara viktigare än att du faktiskt får en god natts sömn.
Ja,
liksom.
Precis.
Alltså jag visste ju att jag skulle känna, alltså att jag skulle vara lite cool av att jag gjorde det. Vilket ju var skönt. Men alltså när jag typ fick min panikångest, alltså när jag har haft alltså depression, alltså när jag har haft de här skoven av gadd med huvudvärk och sånt. Alltså jag känner mig så jävla sunkig. Alltså jag hatar mig själv så mycket mer då. För alltså jag vet ju så här, hur fan ser det här ut utifrån? Alltså det är ju det, man blir typ rädd för att så här, jag ser så sunkig ut, jag känner mig så sjuk. Fast man är kanske lika sjuk när man håller på med prestationer.
Ja.
Men då blir det ju bekräftelse. Alltså det är ju,
men då
ingen
är man
som
ju
in
fortfarande duktig.
Precis, det är ingen som kommer in och säger, gud vad duktig du är som är deprimerad och faktiskt tar hand om dig och ligger under täcket i 4 dagar.
Nej, precis.
Alltså det är ingen som säger det.
Nej.
Alltså för att det enda du gör då är bara så här, jag får inget gjort, jag får inget.
Ja,
alltså.
Och det är typ så här, då det får ju en att känna att så här, nu är det här ett nödvändigt ont, och egentligen så spiller jag ju tid här
ja,
nu.
Exakt.
Men nu får jag ju låta det vara så.
Ja.
Medan man då, när man är liksom kanske mår jättedåligt men bara så här prestera, då är man ju fortfarande effektiv. Saker rinner inte mellan dina händer, utan du får dem fortfarande gjorda. Fast ja, på vilken bekostnad egentligen. Vi kan ta min lilla lista då, och så kan vi, ska vi liksom ranka det här på en skala
1 till 10.
Ja, där 1 då är det fulaste.
Ja.
Där vill man absolut inte vara. Och 10 är ändå ångest som man gärna skriver på sitt CV.
Ja, precis. Det skimmer.
Ja. Då har vi första, som vi nu har varit inne på, men det är ju prestationsångest. Den hamnar väl ändå på en typ 9.
9, alltså verkligen.
Ja. Jag menar alltså det, alltså man skulle ju kunna sitta på en arbetsintervju och faktiskt säga så här, ja, men jag är liksom prestationsjunkie. Och
ja,
av
verkligen.
Den anledningen faktiskt få ett jobb.
Ja. Men att säga på en arbetsintervju, jag är deprimerad ofta och jag måste sova några dagar eller några timmar varje dag mitt på dagen. Det
deprimeras inte lika mycket.
Nej.
Och den här är lite, den är lite svår tycker jag. Okay. Det är därför jag vill bekräftelsebehov.
Ja, det är ganska fult alltså. Fast man vet att alla har det, men man är, det är inte snyggt ändå alltså att prata om det. 4.
Jag skulle nog säga det beror väl på, fast inte bara prata om det, nu menar jag också att göra handlingar för att man handlar efter det här, den här ångesten.
Okej då, det gillar jag ju för sig.
Ja.
Sociala, alltså du menar typ så här, okej, nu ska jag, vad kan det vara? Alltså,
det kan ju vara att du liksom köper saker för att du tänker mer på bekräftelsen som det blir av att köpa det,
exakt,
än att faktiskt ha det. Eller typ så här, ja, men bara följa trender är det ju. Det är ju att vilja göra saker som man egentligen inte vet om det är en själv som vill.
Ja.
Eller, och typ så här, att man tänker innan man kanske delar saker i sociala medier, bara så här, man utgår inte från sig själv utan från andras ögon. Hur kommer det här se ut i någon annans ögon? Man försöker kanske impa på.
Men det är också, alltså hur ska man veta att det är bekräftelsebehov?
Ja, precis.
Alltså det vet man ju inte. Det vet ju bara den enskilda personen. Alltså är det ju inte bekräftelse.
Fast jag tänker också att jag vet ju inte ens själv.
Nej, precis. Så alltså, hur ska man bedöma det? Alltså, för samhället vet ju inte att du har bekräftelsebehov och därför köper de här sakerna eller följer trender slaviskt.
Nej, samtidigt så är det väl det alla har.
Ja.
Ja, men
alltså, man kan ju inte säga att alla gör saker bara för bekräftelsebehov.
Nej, jag vet.
Alltså, har du kört båt för ditt bekräftelsebehov?
Nej, fast jag kan ju säga att jag hade ju att det drev ju mig ännu mer att göra det för att jag kunde dela det i sociala medier.
Okej, okay, ja.
Alltså det där sista beslutet att faktiskt betala den och köpa den
var
ju lättare att göra för att jag visste att jag också kunde dela det.
Mm.
Sen vill jag göra det oavsett. Men den där sista knuffen till att göra vissa saker.
Ja, jag fattar. Men jag vet inte, alltså bekräftelsebehov, alltså snyggt är det ju inte, 4 skulle jag säga.
Ja, 3-4 typ.
Ja.
Okej, okay. Att vara ledsen 3 veckor efter att man blivit dumpad.
Alltså 8, det är fint.
Ja, 7-8.
Ja, det är ändå så. Alltså det är klart att du är ledsen liksom.
Ja, för är man inte ledsen,
ja,
då har man ju liksom inte, då har man ju inte varit kär på riktigt.
Exakt.
Utan då har man ju mer typ varit med en person för att man är rädd för att vara ensam och inte, visst det kan man ju vara jätteledsen över också då, att helt plötsligt vara ensam.
Ja, är man ensam.
Ja.
Nej, men
att just vara ledsen över en person.
Men det är ändå skimrigt.
Ja.
Det är så att dricka rödvin och vara ledsen.
Ja,
3 veckor efter. Ja.
Mm. Ledsen 1 år efter att man har blivit dumpad.
Ja, rätt fullt.
Ja.
Alltså skärp dig. Det är liksom kritiskt, skaffa dig ett jobbläge, tycker samhället. 4.
Ja, typ. Ja, 3-4.
3-4.
Kroppsångest.
Ja, det beror ju på hur du ser ut, skulle jag säga. Tyvärr.
Ja, vad tänker du då?
Kroppsångest när du är normativ.
Mm.
Vilket man skulle kunna säga att du och jag är. Man skulle kunna säga att personer som kan handla på de stora klädkedjorna är normativa. Det är väl ganska fint.
Mm.
För det är ju så här, det är synd om oss alla för vi lever i ett samhälle.
Mm.
Sex. Men om du är anses vara tjock, överviktig, då är det ju fult. För då tycker ju samhället bara att man skärpt det. Ät inte på det sättet.
Mm.
Träna, se till då.
Mm.
Va? Det behöver du behövt se ut så.
Mm.
Alltså eftersom vi lever liksom i ett samhälle som är så starkt kopplat till fettförakt.
Mm.
Så då skulle jag säga 2.
Men jag läste också lite om så här, vi har ju gjort ett helt avsnitt om BDD.
Mm.
Alltså just så här inbillad fulhet.
Ja,
där det mer handlar då om, ja det kan ju handla om kroppen också, men om vi bara tänker ansikte. För då tänker jag att, alltså det känns ju som att många utgår från att man ju alltid har någonting att ha komplex över.
Precis.
Det ska man ju lite ha, för du får ju inte vara för nöjd liksom. Och att man liksom ju kanske ska vilja se ut på ett visst sätt.
Mm.
Och att det då kan ju vara lite fint.
Mm.
Det kan ju också handla om att man där också vill följa med i trender i att så här, fixa brynen eller sätta lite fransar, lashlift och allt så.
Precis.
Men det kan också slå över extremt mycket i att så här, hon kan aldrig visa sig osminkad.
Ja, det är sant.
Det är jävligt fult.
Det är jättefult.
Att alltid vilja vara den som är sminkad.
Ja, exakt.
Så den är med. Den kan gå från en 8-9 till en 1-2.
Det är sant. Det är jättesant.
Ja.
Gud vad spännande.
Stress.
Det beror också på i vilken skala, va?
Ja.
Man pratar om liksom, åh gud, jag är stressad.
Mm.
Då är det ju en 8, för då är du ju person på språng, du har många bollar i luften.
Det går ju lite ihop med prestationsångesten.
Precis.
Mm.
Men är det så här, stress, jag hittar inte hem.
Mm.
Nej. Då håller du ju på att bli galen.
Men det är ju också någonting man faktiskt kan bli, alltså, jävligt rädd för. Och kanske en ångest som man inte ens, alltså det är en ångest man blir rädd för. Och då säger man inte ens det till sina närmsta.
Exakt.
Det är ju absolut ett sånt exempel på saker man inte ens delar med sin innersta krets.
Precis.
Liksom, för att man blir rädd och vet att det är något som är fel.
Ja, men verkligen.
Bakisångest.
Ja, det är ganska normaliserat ändå, va?
Mm.
Mm, men det är ändå så här.
Fast det är ändå lite, när man, jag kan verkligen så här, man, det kan vara en ångest tycker jag som är det är ju lätt att normalisera det och ganska lätt att liksom skämta om det när det har passerat. Men att vara i
dagisångesten, då kan man inte skämta.
Nej, då kan man inte skämta kan inte ens prata om det.
Jag hade bakisångest igår, blir det när vi spelade in det här, alltså i söndags.
På din födelsedag.
Men det var ju för att vi hade firat min födelsedag dagen innan. Och då skulle min kille skämta med mig. Och då fick jag säga till honom, Emil, jag är så jävla skör. Du kan inte skämta med mig. Alltså... det gick inte.
Nej, precis. Inte idag liksom.
Men den går över ganska snabbt ju. För att man får ju perspektiv då, man bara säger, vem bryr sig om att jag drack ett glas för mycket?
Snart är det en ny helg och då är det någon annan som gör bort sig liksom.
Ja, men om man fattar också att så här, jag är inte ensam om, alltså jag det var 50 andra som hade bakisångest från den festen. Ja, nu kan man inte vara på sådana fester just nu, men alltså ni fattar att så. Ja.
Vad ska jag göra med mitt livångest?
Rätt fult, va?
För
jag menar...
Nu börjar den bli ful. För nu är du och jag snart 30.
Ja, och då är det som är snälla. Ja. Då får jag ha en väg utstakad.
Ja, och jag kan bli... jävligt stressad över... att så här... Jag kan få lite samma ångest typ varje gång jag är hemma i Karlshamn som ju vi är nu. Är att så här, varje gång jag är här, så det kanske inte är just Karlshamn jag vill bo i, men jag vet hur jag vill bo större delen av mitt liv. Ja. Och det är inte i en liten lägenhet i Stockholm, utan det är i ett större hus, jättenära naturen, gärna nära vattnet. Jag har rätt mycket krav där. Men och då kan jag få en stress av att ena delen av mig kan känna så här, ja men ta en dag i taget, plötsligt så passar det bara att flytta från Stockholm, eller plötsligt så dyker det där huset upp som du verkligen vill ha, vad det nu än är i Sverige. Men jag kan bli också stressad över att så här, fast om jag håller på och tänker så hela tiden, så är jag så rädd att tiden bara går.
Jag
känner verkligen hur tiden bara går. Och det kan ge mig väldigt mycket ångest. Att så här, ja men någon gång, det känns som att jag typ måste bestämma mig för ett visst datum, men så här, innan det här.
Ja, exakt.
Alltså så här, innan jag har fyllt det här. Sen vet jag inte när det skulle vara, kanske, men säg så här, innan 34.
Ja, men så är jag också med, alltså jag är i en relation och jag vet att jag vill ha barn någon gång. Men ibland kan jag vara så, ja men skitsamma, när det känns redo. Och så hör man dem säga, men man känner sig aldrig redo. Och då är jag så, gud, måste vi sätta ett datum? Måste vi,
ja, alltså, fan, annars kommer jag skjuta på detta.
Ja, annars kommer jag ju aldrig våga.
Nej.
Liksom.
Nej.
Men så är jag så, jag vet att jag verkligen inte vill ha barn nu.
Ja.
Men tänk om jag känner så om 5 år också.
Precis.
Oh,
ja. Så den är väldigt, jag skulle säga nu, där jag är nu, känner jag ändå att den är ganska ful.
Ja.
Sexa.
Nej, jag tycker 4.
Okej. Okay.
4.
Ja.
5 får vi gärna så.
Ja. Och sen har jag en sista.
Ja.
Ensamhetsångest. Nu har jag ju liksom tagit såna ångestsaker som jag tänker att alla känner någon gång i livet.
Men det känns som att man skäms så mycket för det.
Ja.
Fast jag tror inte man behöver det så mycket.
Nej.
För den får man ändå mycket så här sympati för. Man förstår... att det är jävligt jobbigt att känna sig ensam eller att vara ensam. Ja, det är svårt. 6.
5 skulle jag nog till och med dra på mig.
Ja.
Vi är denna vecka sponsrade av Mendly. Appen som gör det möjligt att gå i terapi via chatt.
Ja, men de har ju revolutionerat hela liksom terapivärlden i Sverige, tycker jag.
Ja, för när du går i terapi hos Mendly så anpassar du ju terapin lite efter dina egna förutsättningar, eller lite så som du själv vill ha det. Sen ska ju ändå sägas att man måste ju ändå, som i vilken terapi som helst, anstränga sig, för det är ju fortfarande jobbigt att gå i terapi. Men man skriver när man vill och det gör att man liksom inte har någon tidsbokning med sin psykolog, utan psykologen svarar när det passar den och du svarar när det passar dig.
Det är ju väldigt bra också, för om man inte vill chatta kan man ju också spela in videomeddelande än röstmeddelanden. Alltså det blir ju liksom terapi på ens egna villkor lite mer.
Exakt, men det sker alltså via telefonen.
Ja, och Mendley använder sig ju av KBT.
Ja, och vad är KBT egentligen?
Jo, men kolla, alltså KBT, kognitiv beteendeterapi, så får du veta att jag har gått i mycket KBT.
Jag vet.
Det är ju en psykoterapiform som lägger fokuset på tankar, känslor och beteenden.
Mm.
Och de här sakerna hänger ju såklart ihop. Men med KBT så arbetar man tillsammans med sin terapeut mot sina mål. Och man får lära sig om liksom de problemen man själv brottas med, hur de uppstår och varför de kvarstår. Sen får man lära sig att öva på att använda verktyg för att hantera sina problem och liksom ta kontroll lite över det som får en att må dåligt eller hur liksom olika beteendemönster kan påverka ens liv negativt.
Mm, du kan vända dig till Mendley om du lider av till exempel ångest, oro, depression, stress, sömnsvårigheter, fobier eller nedstämdhet. Och det kan ju vara så att man är osäker på om man faktiskt kan få hjälp via chattterapi, men du kan alltid vända dig till Mendley, och känner de att du behöver vända dig någon annanstans så hjälper de dig med det i såna fall. Så ge det ett försök. Jag har själv gått i terapi hos Mendley och jag blev verkligen, verkligen hjälpt.
Tack Mendley. Jag vill prata lite om det man brukar kalla för det manliga geniet.
Mm.
Ofta konstnärer, skådespelare, alltså du vet hela den. Men jag tror alltså annars med i stort. För nu, alltså än så länge i avsnittet känns det ju som att vi har utgått från oss själva mycket.
Men så alltså den unga kvinnan,
precis,
som kan vara verkligen just nu i hela bilda familj-stadiet. Ja. Men också kan vara absolut inte där.
Precis.
Att liksom typ karriärmässigt eller så, man har andra stora mål i livet.
Men jag tänker att om du och jag hade varit två män som hade suttit här, oavsett ålder, så hade vi kunnat säga att vi har en depression och därför har vi supit 10 dagar i sträck.
Mm.
Vi kanske har knarkat. Vi kanske glömde att hämta barnen på förskolan en eftermiddag till och med, för att vi var så jävla packade.
Mm.
Och vi skulle inte bli uteslutna från några sammanhang överhuvudtaget.
Nej.
Vi skulle ju också bara kunna säga att i den här depressionen så håller jag på att skriva en pjäs.
Mm.
Och då skulle alla tänka att han behöver det där. Han behöver bara supa ut både kropp och själ här nu i skapandeprocessen.
Ja, vet du, om man bara plockar ner det lite, om man bara så här ska applicera det just i så här, den åldern där vi är också, lite skillnad så mellan män och kvinnor.
Mm.
Det här kan vara lite generaliserande, men att så här, om man är en kvinna som just nu i stunden inte har ett jobb, då är man arbetslös.
Mm.
Men när man är man, då är man mellan jobb. Alltså här, då kan man nästan så här lite romantisera att så här, ah, men shit, de kan ju vara ute och supa mitt i veckan och gå runt och vara lite så semibakis hela tiden för att de är ändå mellan jobb. Men det är ju också en lite ful sak att göra.
Precis.
Att,
ja men, alltså man kan säga mycket om hela liksom den, alltså bara titta på all form av historia, all form av liksom män som vi liksom genom tiderna har sett upp till, allt ifrån vetenskapsmän till skådespelare till konstnärer och så vidare, så finns det liksom alltid en ganska så sorglig historia. Men det känns som att alla tänker att fast det är ändå värt det. För tänk vad vi fick genom Ingmar Bergmans pjäser. Fast man vet att så här, hur många barn blev sedda av honom? Jag känner inte hans barn och jag vet inte exakt. Men det är väl ändå ganska vida känt.
Mm.
Och att så här, har man läst Mikael Persbrandts bok så förstår man liksom inte riktigt att allt det där har hänt. Samtidigt som han har fått behålla alla jobb. Han har setts på som en av de bästa skådespelarna som Sverige någonsin har haft.
Men framförallt har ju alla haft extrem respekt.
Verkligen, i alla rum.
Mm.
Jag såg någon gammal intervju med där Filip och Fredrik intervjuade honom och de frågade honom någonting för han hade slagit någon på en bar.
Mm.
Det var lite så skämtsamt och skrattigt ju när de pratade om det.
Mm.
Alltså en kvinna som skulle så här kasta sig ut och supa för mycket och knarka eller beskriva det som en del av sin skapande process. Alltså mm. hon skulle ses på som ett psykfall. Hon är hysterisk.
Mm.
Medan mannen liksom blir idoliserad och upphöjd till geni.
Mm.
Oavsett.
Mm.
Och där ser man ju med att så, oh, han har så mörka sidor. Han mår så dåligt i sin ångest.
Mm.
Och därför måste han göra allt det här. Medan till kvinnor är det så här, skärp dig.
Ja, precis.
Alltså varför ligger du inne?
Alltså det är lite så som att man... som man har man liksom då någon sorts ynnest i att det blir liksom lite... Eller om man bara så här... Om jag ser det som att, låtsas att jag är typ teaterchef på Dramaten mm. och jag vill ha Mikael Persbrandt i en, i någon uppsättning liksom. Mm. Då blir det liksom mer så här, ja jag vet att jag inte kan lita på att han kommer dyka upp. Och jag vet inte vilket skick han kommer vara när han ska spela pjäserna.
Mm. Ja, nu vet man ju förmodligen det.
Ja, men, då, när men han nu var... menar jag då när det var liksom High Chaparral. Nu tar mm. vi bara honom som ett exempel. För att han har varit öppen själv och skrivit om det här i sin bok. Men det blir liksom det coola i att, ja men tänk vad bra det blir om man kommer. Eller liksom så här, att man då blir som kvinna, blir jag den som har lyckats få dit honom. Men jag skulle aldrig anlita en kvinna, för som kvinna ska du vara den som man alltid kan lita på.
Precis.
Och kan man inte alltid göra det, då blir du bortvald direkt.
Mm.
Men man liksom, man har sån, man hyser sån extrem respekt för mannen att man liksom... Man vill, det blir liksom som den här att man liksom vill ha en bad boy typ. Att man liksom, det blir ju mycket, man vill inte ha en bad woman.
Nej, det vill man icke
Nej,
ha, för man vill
för
ha
det
girl
är så
next door,
icke alltså. Tillförlitligt och då vill man inte ha det alls.
Exakt. Och att man också, alltså att man ser på att så här, på sådana saker, men typ så här Ulf Lundell är liksom geniförklarad.
Mm.
Och det kanske, han kanske är det. Eller han kanske är ett geni, vad fan vet jag.
Mm.
Men man vet också att det har hänt väldigt mycket konstiga saker längs med vägen. Det har varit mycket, liksom det har stormat mycket. Det har varit mycket alkohol, det har varit mycket, men det är helt okej.
Okay. Mm.
Men det är aldrig helt okej okay för en kvinna. För hon blir en dålig mamma, hon blir en dålig partner, hon blir en dålig arbetskollega.
Mm.
Hon blir en dålig förebild framför allt.
Ja, men nu jag kan känna mig som att så här... vi kvinnor som ändå pratar om psykisk ohälsa och alltså vi är ju många stycken nu som är,
ja.
Det har ju liksom ändå, det är ju en stor grej i sociala medier att man pratar om sin ångest och så, men då ska man ändå vara en kvinna som kan liksom skämta om sin psykisk ohälsa eller liksom vara lite skön kring den, men man pratar aldrig riktigt om det här riktigt, riktigt besvärliga i mm. när man liksom mår så jävla dåligt. Man liksom drar in sina nära och kära i mycket oro kanske. Man åker till psykakuten. Alltså man kan ju vara öppen med att man åker till psykakuten också.
Mm.
Men man gör det ändå på ett väldigt lättsamt sätt. Vilket jag tror på ett sätt är jätteviktigt. Och skitbra och gör jättestor skillnad. Men... det blir ändå som att man liksom lite, man pratar om det för att man har ett mål om att hamna upp mot 10 på den här skalan som vi har pratat om nu. Man liksom, man vill inte erkänna hur jävla fult det kan vara liksom. Alltså jag vet liksom inte riktigt hur jag ska förklara, men det känns bara som att så här, jag tror jättemycket på det här med att prata om lättsamhet kring psykisk ohälsa. Jag tror det är jätteviktigt, men det är ju därför man fortfarande mår, det är därför du fortfarande känner dig så satans sunkig när du har haft de här gaddskoven. För att du har ju också en bild av att så här, hur mycket ångest du än har så ska du fortfarande kunna göra ångestpodden.
Mm.
Men så här, för att det blir för nära och för fult av att behöva ställa in saker. Eller behöva känna att så här, jag kan inte dra upp rullgardinen idag.
Mm.
Alltså, och då är man nere på nollan på skalan liksom.
Men det är ju typ som nu, alltså när det liksom blir varmt och sommar, alltså jag har en ångest latent som också handlar om att varför är jag inte ute, varför tar jag inte vara på varje sekund, alltså, och att så här, för att jag inte vill. Mm. Men jag är ju dum i huvudet som inte vill. Mm. Alltså är jag sjuk som inte vill? Hur kan jag inte vilja? Mm. Jag bryr mig inte. Jag vill inte trots att det är sol. Jag kan ligga inne.
Mm. Jag bryr mig inte.
Liksom. Nej, men det kan jag inte för att jag känner att jag gör fel.
Mm.
Alltså, gud, jag vet inte. Men det är bara, alltså just hela den här manliga genigrejen och att det är liksom alltid bottnar sig i någon ångest och man har sånt överseende med de här männen liksom. Alltså man har hört historier från män så många gånger som så här, glömt att hämta barnen där. Jag har fan inte sett mina barn förrän de blev vuxna och kunde hänga med på turné. Alltså det är typ så här, alltså vad fan skulle hända om en kvinna sa så?
Ja.
Men det går ju inte att så här, men när jag har depression kan inte jag hämta mina barn.
Nej, men så här, jag vet inte vad som skulle hända för en kvinna säger inte så.
Nej, men
det
exakt.
Finns för stora risker med att göra det.
Det är förenat med
det, då blir enorm... det ju för fult. Då blir Precis. Det ju alldeles för långt ifrån den tian.
Men om en man har så mycket ångest så han inte orkar hämta sina barn, då är det helt okej.
Okay. Mm.
Det är helt okej.
Okay. Mm. Det är också för att det är en kvinna där som krattar.
Ja, precis. Mm. Ja, det här var fin och ful ångest.
Ja, för oss i alla fall.
Mm.
Det finns såklart väldigt mycket att diskutera kring det här. Ni får jättegärna skriva till oss på Instagram till exempel. Där heter vi Angestpodden. Ni kan också mejla oss på angestpodden@ingetfilter.se.
Jag lovar att jag ska försöka bli bättre på att prata om min ful ångest.
Ja.
För när någon väl gör det, när någon är i den nerven, när alltså då... Alltså det är så skönt att känna det mänskliga.
Precis.
Och jag hoppas att vi lyckas frambringa det i den här podden då och då i alla fall.
Precis, ja, för att det har jag nog ändå fått, jag får ta lite självinsikt i att så här, alltid kan vi inte det.
Nej.
Och det, alltså för det fattar jag också, och där är jag på tal om att förlåta, förlåtande mot mig själv, för man orkar inte det. Men jag hoppas att vi lyckas frambringa det då och då, som sagt, ibland, för att det också är väldigt viktigt. Ja, mic drop. Nej, men vi hörs nästa vecka igen.
Ja, och då har vi med oss en gäst som har varit så önskad, nämligen Sanna Bråding.
Ja, det blir jättetrevligt.
Ja, det blir otroligt faktiskt.
Ha det bäst tills dess.
Hej då!
Podplay.